Den sovande spionen av Camilla Grebe och Paul Leander Engström. Lennart, Moskva, 1983. Skratten ekade i det överdimensionerade trapphuset. På ostadiga ben tog de sig ner mot den bitande kylan som drog in genom de stora portarna. Lennart Bogsjö, som höll ett stadigt grepp om ledstången, fick tag i Volodja just som han var på väg att göra en saltomortal med den halvt urdruckna flaskan i ena handen. Volodja ville på inga villkor skiljas från den sista skvätten av den franska konjak som Lennart köpt på Bajorskan, affären där sovjetiska rubel inte accepterades och dit vanliga ryssar varken vågade eller tilläts gå in. De var fem, Lennart själv och de fyra ryssar som han hade utbildat i över ett år. Lennart kände den lite sötaktiga doften från sina kollegors fuktiga yllekläder blandas med den fränare lukten från deras stiliga pälsmössor. Han hade ofta undrat hur mössorna kunde vara så fina, trots att kläderna i övrigt tydligt avslöjar att en tjänsteman inte hade mer än motsvarande 200 kronor i månadslön. Entrévakten på finansministeriet slängde en avundsjuk blick efter dem. Han hade varit uppe och klagat flera gånger under kvällen, kommit med tomma hot och svurit på abchasiska, men till slut låtit dem fortsätta när han hade fått två Heineken utöver Marlboro-paketet som Lennart hade stoppat i fickan på honom. Det hade varit en typisk avdelningsfest, men den här gången måste de ha slagit världsrekord i vodka-dopad känslosamhet. Kanske beroende på att Lennart snart skulle åka hem till Sverige med sitt första pris, Valentina. Lennart hade varit utlånad av svenska finansdepartementet för att utbilda Homo Sovjeticus i finanspolitik. En goodwill-gest, visst, och troligen bortkastad, eftersom Sovjetunionen aldrig skulle inrätta marknadsekonomi. Men faktum var att han hade sett många spirande öar av kapitalism i samhället, som han hoppades att hans kollegor nu lärt sig hur de kunde kultivera och vidareutveckla. Entusiasmen över maten och drycken som Lennart hade tagit med sig till det franskinspirerade kvällen hade varit stor, och kollegorna hade jobbat hårt på att få dem igenom sina matsmältningssystem. Volodja, som luktade inlagd gurka, lök och tinade vitlökssniglar, höll ett vackert tal om vänskap, fortsatt fred mellan Sovjetunionen och Sverige, Lennarts kärlek till Valentina, kvinnan som han en gång presenterat honom för. Som vanligt växlade de mellan kollegornas skolengelska och Lennarts knackiga ryska, som han älskade att använda. Nu var de på väg till Volodjas lägenhet på Armjanskigatan, närmare bestämt till hans kök. Där skulle de stå och röka med fönstret öppet mot bakgården och lyssna på Vladimir Vysotskis vemodiga sånger tills babushkan dök upp vid 6 på morgonen för att sopa bort snön. Det var det oförställda och opretentiösa i Volodjas hem och i deras umgänge som tilltalade Lennart. Bilen står bakom ministeriet, sluddrade Volodja utan att försöka låta mindre berusad än han var. De gick framåt lutade för att stå emot nordanvinden som gav Lennart en känsla av att Moskva låg invid Barents hav. Artjom halkade, landade i en snödriva som han inte kom upp ur, men så hade han också druckit minst 2. Kanske 3 flaskor Mouton Cadet. Lennart jublade inombords när han tänkte på Valentina och livet i Sverige som väntade. Volodja hade arbetat med Valentina på Gosplan och föreslagit att Lennart skulle bjuda med henne till en mottagning som Volvo arrangerade. Efteråt hade alla gått till en restaurang på Arbat. Stället hade en pianist som spelade vad man ville, bara man gav honom några rubel. Plötsligt reste sig Valentina, som till en början känns otillgänglig, och bad att få låna pianot. Hennes framförande fick Lennart.